Podplay.
Strukturen på en låt inom popmusik är ganska förutsägbar. Mm. Det är inte så mycket konstigt som händer.
När jag skriver låtar så ser jag liksom... Jag ser som en linje framför mig.
Eller som någon form av morsekod. Typ.
Ja, men det blir lite så.
Kort, 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 lång.
Svea och Myra. En helt ny värld.
Jajamän. Då var vi igång. Gud vad härligt.
Så otroligt härligt.
Du mår inte så bra idag.
Jag gör inte det.
Vad gjorde du?
Gjorde ingenting speciellt egentligen. Men jag hade session till ganska sent. Och så bestämde mig för att dricka lite vin.
Ja.
Och som den tanten jag är så blir jag ju bakis på 1-2 glas. Så det är perfekt.
Ja, men ja, du är lite så daring. Det var ju ändå tisdag igår.
Ja, men det är ju det. Nej, men det var ju också så här att komma hem och så ska jag upp 7 för att vara här vid 9.
Mm.
Jag har liksom tvättat lakanen men inte satt på dem. Jag hade gärna velat duscha.
Det där
du vet,
är en
liksom
jättetråkig känsla när man bara vill gå och lägga sig. Och då ska man liksom bädda på hela sängen.
Jag,
det är inte så bra.
Gick ju faktiskt bara lag mig.
Du gjorde det? Ja. Nej.
Jag var så, fuck det här, jag orkar inte.
Nej. Och så la du dig i bara täcket.
Liksom. I bara täcket och kudden. Och så vaknade upp nu.
Och ångrar det.
Nej. Ja, jo.
Svea och Myra. Jag tänkte ju idag, eller vi tänkte, att vi faktiskt ska prata lite om kreativiteten, låtskriveriet, produktionerna.
Hur går det från idé till färdig produkt? Hur fungerar det i en så kallad session? Hur är det liksom vårat? Men vad händer när man får en writer's block? Vad har vi för liksom?
Mm. Brukar du drabbas av writer's block?
Ja, det
har
hänt.
Vad är det? Det är att man inte kan skriva längre. Eller
precis,
man får inte ut någonting.
Man blir helt enkelt blockad i hjärnan och får liksom inte till.
Nej, ofta att man kanske övertänker grejer. Eller det är nog det som brukar hända mig. Att jag övertänker jättemycket. Och är ganska så här, lite för målinriktad när jag skriver. Mm. Och därför så känns det som att man... Alltså man kommer ju på en massa idéer. Men man tycker inte att någonting är tillräckligt bra.
Mm.
Typ om man har skrivit en... Eller om man har släppt en egen singel. Och sen så kanske den har gått bra.
Mm.
Man har fått bra respons på den. Och folk gillar den som fan. Och... då vill man, då blir det så här, nu då? Vad ska jag göra nu? Ska jag skriva en ny låt? Ska den låta likadan? Ska jag ändra någonting? Hur varierar jag mig utan att liksom tråka... Eller liksom, det ska vara en igenkänningsfaktor, men man vill heller inte tråka ut någon och känna att man gör det en gång till. Nu satt vi här i pausen och pratade lite om att det finns det ju dock många artister som gör. Alltså gör en väldigt igenkänningsbar... Mm. Andra singel efter att den första singeln har gått väldigt bra.
Mm. Lite den här grejen att ja, men det här funkar så jag gör samma grej igen.
Mm. Vad tycker du om det?
Jag känner mig lite splittrad. Jag tycker att det är, på ett sätt tycker jag att det är väldigt smart. För att som fans så... Alltså jag tänker bara själv så här. Jag är helt obsessed med Doja Cat.
Mm.
Och när hon släpper en låt, när hon släppte Kiss Me More...
Mm.
Så var jag så här, hon måste släppa 10 till såna låtar för den är så bra. Så jag kan förstå den grejen av att man så här, om man älskar någonting personen har gjort, man kanske inte vill höra den göra något helt annat.
Nej.
Samtidigt som själv låtskrivare och artist så kan jag känna att det blir lite för mycket, förstår, att återanvända samma grej. Och det är ingenting som jag själv tycker är jättekul att göra. När jag har gjort en låt så har jag ju redan gjort den. Varför ska jag göra samma igen?
Ja, men precis. För att jag, och jag vet inte om jag håller med dig där. Alltså man, det är ju klart att när man har sin favoritlåt så vill man ju bara lyssna på den. Liksom. Och då kanske man vill ha andra låtar som är liknande. Men, eller vill man det? Alltså det är det jag inte kan liksom så här figure out.
Nej, det kanske också handlar om liksom så här, vad det är för sound. Till exempel Doja Cat tycker jag har ett väldigt så här specifikt sound. Och jag gillar liksom den grejen med att det är så mycket, ja men, olika röster och stämmor och liksom dubbar och sånt som kommer in. Mm. Och att det är väldigt så här drömmiskt.
Just det.
Jag tror att det var den grejen kanske ville ha mer av snarare än samma låt.
Ja, det är väldigt spännande och det är väldigt svårt när man som själv artist då, som både du och jag är, att liksom göra det där, att liksom ständigt förnya sig själv hela tiden och liksom, ja, man vill inte göra någon besviken såklart. Nej. Man vill inte göra sina lyssnare besvikna, men man vill heller inte ha den här, eller det är jag skiträdd för, att jag ska släppa en singel och de bara såhär, really? Så här, det här har vi kanske hört förut. Kan du inte vara lite modig och liksom, alltså du vet.
Samtidigt,
ja men precis, och samtidigt som jag heller inte, alltså jag har varit jätterädd från egentligen när jag släppte Tills mitt hjärta går under och den liksom tickade på. Liksom när den verkligen hade blivit i sin storhet typ, så kände jag att gud, nu kommer jag aldrig skriva en till låt som folk kommer tycka om på det här sättet igen.
Mm.
Alltså nu kommer jag vara fast i det här och alla kommer liksom alltid referera till den låten och aldrig till någon ny låt som jag har gjort liksom.
Mm.
Det här var min peak i livet. Nu går det ner utför. Jag ska älska dig tills mitt hjärta går under ut i alla stunder med blixtar och klunder.
Lova mig att vi räknar sekunder. Och baby, jag förstår ingen, jag kan känna lite så här. Min låt som, eller den låten jag har släppt som har gått bäst är Complicated, vilket är ett samarbete med en dansk artist som heter Alexander Oskar. I'm so complicated and no, I'm so Och när vi skrev den så var jag så här, ja men det känns självklart att släppa den tillsammans med honom, för det var så här, det kanske inte var min grej 100% eller det soundet jag ville ha när jag släpper låta själv.
Mm.
Men jag dog för den låten, eller fortfarande dör för den. Jag tycker att den är,
den är sjukt bra.
Ja men jag tycker verkligen det, och jag känner liksom att så här, det här är perfekt att göra ett samarbete. Men just det att så här, så gick den väldigt väldigt bra. Och hur får jag då de nya fansen som älskar mig för den låten att faktiskt följa med och lyssna på det som jag gör?
Mm.
Det var en så här svår grej att, ja men, att försöka så här, ja men, komma på va? Hur fan ska jag göra det? Hur ska jag få folk att så här, fatta att jag gör den här grejen, jag kan göra den grejen också.
Mm.
Men det är inte det som är artistens Svea och det som jag personligen skriver till mig själv liksom.
Men då känner du att du liksom har lyckats med det, om jag får vara jobbig?
Men jag tror att så här, alltså absolut, men jag tror att jag jobbar ganska mycket på att så här, vi gjorde ju mycket promo och grejer och försökte liksom så här få folk att kanske, ja men, följa mig för den person jag är och vilja vara en del av den resan.
Just det, visa det rent i press liksom.
Men alltså, precis, och vara så här, men så här, visa att jag är jättestolt över den låten. Men också försöka få folk att förstå att det är ett samarbete. Det är ett sound som vi två skapade tillsammans.
Mm. Okej, men hur funkar din process liksom när du har ju ändå släppt album?
EPs. Alltså.
EPs har du släppt. Men väldigt intressant också att du inte har gjort det. Nu visste inte jag det här om dig. Jag var så säker på att du hade släppt album. Men okej, nej, man har kanske släppt EPs. Det har ju inte varit så jättevanligt med fullängdade album.
Nej.
Faktiskt. Väldigt intressant också. Det börjar förändra sig tycker jag lite grann.
Mm.
EPs, alltså en kortare format utav ett album skulle man kunna säga.
Precis.
Det är fortfarande en samling låtar som har en röd tråd och genomtänkt liksom.
Man brukar säga att en singel är typ 1-2 låtar.
Mm.
EPs är 3-, vad kan det vara, 6-7. Och album är 7-, whatever liksom. Vanligtvis så kanske man tänker att så här, man har släppt ett par singlar och så vill man kanske promota några igen eller liksom få det till en lite mer av en helhet, så man lägger dem på en EP liksom och kanske adderar någon extra låt. Medans ett album, eller det är så jag tänker i alla fall, och det är nog därför jag också har väntat med att göra mitt debutalbum och släppa det, vilket dock kommer i år, som jag är otroligt taggad på.
Jättetaggad.
Men den grejen, just att jag så här, när jag ska göra mitt album och ska släppa det, då vill jag, alltså jag vill att processen ska vara annorlunda. Mm. Jag vill sätta mig ner, ja, men som jag gjort med albumet som kommer. Jag satte mig ner och bara, okej, jag har gjort det här nu i två år ungefär. Och jag älskar det, men nu ska jag liksom göra någonting större.
Ja.
Och få sätta sig så här, planera och tänka igenom att så här, okej, vad vill jag förmedla med albumet? Vad vill jag ska vara den röda tråden? Alltså du vet, göra som ett projekt.
Ja, men det blir ju ett större projekt.
Precis.
Det, ja, alltså det är ju dyrare, mm, det kostar mer pengar för det är mer låtar. Man tänker annorlunda, man tänker i större drag. Medan en EP kanske är bara en samling utav flertalet bra låtar. Man kanske inte har det här lite luddiga albumspåret.
Precis.
Som inte verkligen är en singel, men som ger ett djup. Liksom.
Som adderar liksom.
Mm.
Jag tror också den grejen, ja, men till exempel med en EP, kanske det är så att man har suttit med, ja, med fler låtskrivarproducenter.
Mm.
Och som du säger, skriv singlar och så vidare. Och så. Medan ett album, jag tänkte också det nu när jag skulle skriva det här, att jag var så här, okej, men vilka har varit med och skrivit typ alla mina låtar, vilka har, känner jag förstår den här grejen och så vidare liksom.
Mm.
Och ja, men satt ihop liksom ett camp och bara, nu åker vi iväg några dagar, så sitter vi och bara skriver alla låtar till albumet.
Och vad är ett camp för dem som inte vet det?
Ett camp är när man i princip sätter ihop liksom ett par. Det kan vara allt från bara fåtal till ett mycket större camp. Men du sätter ihop producenter och låtskrivare. Så brukar det vara typ lite olika rum. Och så finns det liksom ett generellt mål med att så här, om det här campet som jag hade var för att skriva låtar till mitt album.
Men precis. Man samlar ihop ett gäng och jobbar i flera dagar oftast.
Mm.
Liksom i bara en sväng typ. Ganska intensivt på.
Också för att kunna liksom nörda ner sig lite och sätta sig in i ett projekt.
Mm.
Det kan ju vara så att du och jag till exempel har ett camp tillsammans.
Mm.
Där det är massa låtskrivare, så ska alla skriva olika rum till,
mm,
oss eller med oss. Eller liksom.
Mm.
Men att det finns med ett mål i att så här, det här är fokuset den här veckan. Och det brukar också bli lite så här, ja, men det finns alltid massa mat och snacks och det brukar bli så här bra häng, mm, också.
Det bara finns mat.
Det bara finns mat. Jag älskar camps. Jag
någon,
tycker det är...
någon fixar mat liksom.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Nej, men den kreativa processen. Alltså en låt, om vi pratar om popmusik. Eller vad ska man säga? Strukturen på en låt inom popmusik är ganska förutsägbar.
Mm.
Det är inte så mycket konstigt som händer. Utan det är kanske ett intro, oftast typ inte ens det.
Mm.
Väldigt kort intro. Man har en vers, oftast är den 8 bars som man, mm, brukar säga då. Det betyder att det är 8 takter, basically.
Mm.
Och sen så har man en pre-chorus eller en brygga. Och sen så leder det här upp till en refräng. Och storylinen brukar ligga att det är liksom, man presenterar storyn i versen. I can look past all your darkness. Love you when you're heartless. If only I could do that for me. Och sen är det dilemmat i preen.
Mm.
Och sen så kommer ju liksom klimax i refrängen. Nej, men så att liksom bara få förklara vad en låtstruktur är, och sen så är det ju vers 2, en pre-chorus till, en refräng, och sen om man gör det ordentligt så skriver man faktiskt också ett stick,
ja,
eller en middle eight.
Eller återanvänder bryggan igen.
Eller att använda bryggan går också att göra. Det är också väldigt mello-style att man går in där. Jag tänker när det ska vara kort och effektivt i Melodifestivalen, då kör man en riktig sån.
Man, ja.
Men det beror på vad man gör. Där har man också möjlighet att variera låten och bygga, göra ett annat parti som sticker ut lite. För att sen slå ihop kakan och få den att landa i sista refrängen. Där det blir så här,
nu, med massa
är det,
bara,
nu är det party. Och då lite, oftast ganska mycket adlibs i slutet, så att man visar att nu jävla sjunger jag som fan.
Ja, nu ska du få höra vad jag kan.
Nu ska
du
få
har hört mig berätta historien. Nu ska jag bara ha en whalefest.
Nej, men ja, så det är liksom strukturen i en låt. Alltså hur brukar du gå tillväga? Eller vad?
Jag är ganska, alltid varit väldigt så här, matematisk i huvudet.
Mm, jag med!
Ja, det kan jag tänka mig faktiskt.
Kan du det?
Ja.
Varför då?
Så du är väldigt strukturerad.
Mm.
Jag tycker det är skitnice.
Ja.
Men jag har alltid varit liksom så här, när jag skriver låtar så ser jag liksom, jag ser som en linje framför mig.
Mm.
Samma melodier. Jag ser melodierna i en linje som rör sig upp och ner.
Mm.
När jag skriver. Och så ser jag liksom att så här, okej, här börjar det. Sen vill jag ha det här. Alltså jag är väldigt så här, återanvänder samma melodier för att det ska kännas liksom, men det ska bli satisfying att höra liksom. Och enkelt att ta åt sig.
Just det.
Så har jag liksom alltid varit. Jag tycker det är skönt med struktur. Samtidigt som jag också så här, försöker utmana mig själv och jobba med folk som inte alls skriver på det sättet för att se vad som händer, för det är ju intressant att inte följa den strukturen till punkt och pricka. Jag tror du har lite med också det här som vi pratade om i senaste avsnittet, vet jag kommer från mycket så här OCD och grejer, jag ser grejer i mönster, men också att kunna ta sig utanför det och vara så här, vet du vad, en vers behöver inte ha AB, alltså A i en melodi, B i en melodi, alltså att man liksom, det kanske blir ABCD, det är något helt olika. Och det fuckar helt med min hjärna, men det kanske blir helt magiskt.
Precis, man varierar hela. Ofta så tänker man ju de här, eller jag gör i alla fall det, de här AB. Alltså man pratar ju på det sättet oftast när man sitter i sessions, för att det är lättare att förklara eller liksom specificera vilken del av låten eller liksom melodin man menar i de olika delarna. Typ. Jag brukar också tänka nästan lite så här, alltså man kan antingen använda staccato och legato, att de är liksom kort och lång och kort och lång, att man kombinerar det, eller som någon form av morsekod typ.
Ja, men det blir lite så, här, så.
Kort, lång.
Och att så här, typ mellan vers och pre-refräng, att man inte vill ha kanske jätte så här flowiga melodier i vers, pre och refräng, att man försöker så bryta upp det, att kanske versen är lite mer snackig till att preen är lite mer långa toner till, så att det liksom blir den här, man vill ju någonstans få till dynamiken.
Exakt.
Så att det inte blir som att man lyssnar på samma sak om och om igen. Vi båda är ju låtskrivare. Du är ju även producent.
Ja.
Kan du inte berätta, hur länge, när började du producera?
Nej men, alltså jag har nog alltid haft ett intresse. Alltså, det ligger ju lite på något sätt i vår samhällsstruktur att, om vi ska vara liksom på riktigt såna, att tjejer eller kvinnor blir inte alltid jätteuppmuntrade till att ta den tekniska biten, vilket producerande är. Alltså det är mycket så här, det blir tekniskt då liksom i datorn, att man ska liksom kunna program och liksom kunna koppla saker och förstå liksom en helt annan typ av tekniken och så. Så att, men jag har ändå haft det intresset och har nog alltid haft liksom med datorer och så. Jag är ju en riktig gamer, så att jag har ju alltid hållit på mycket med det där. Så att jag fastnade i det ganska tidigt, och på gymnasiet så var det väldigt mycket så här live-studio. Att man spelade in live-trummor och det var mycket så här mickteknik, hur man mickar upp ett trumset till exempel. Mm. Och ja, alla dess olika grejer så. Men det är en väldigt djup värld att dyka in i när man inte kan någonting liksom. Så att det blev lite för avancerat att liksom köra in i, så att jag fastnade kanske inte riktigt, men jag var ändå liksom, det fanns ett intresse. Sen så började jag på den här musikhögskolan Musikmakarna, och Där så erbjuder de en liksom snabbkurs typ i Logic Pro, som det heter, en Apple, det kallas ju för DAW. Det är liksom olika program som man kan skapa musik i.
Precis, alltså, det finns ju Cubase,
Pro Tools, Logic,
GarageBand.
Jag började nog faktiskt spela in i någonting som heter Audacity. När jag var liten kallade jag det för Audacity. För att jag visste inte vad det var. Men Audacity. Så jävla bonde på landet.
Det är SimCity fast med musik.
Exakt. Nej, men så jag började nog spela in mig själv ganska tidigt i såna där grejer, men det liksom var svårt att liksom hitta, alltså det, för det är en liten värld att komma in i på något vis, för att det är som sagt mycket teknik som man ska kunna bakom. Men i alla fall på musikmakarna så börjar jag då i Logic, och jag tycker Logic är väldigt bra program när man är ny och inte kan allt liksom så.
Det är väldigt enkelt att lära sig.
Det är enkelt. Det är enkelt att lära sig att liksom spela in sig själv. Man behöver liksom en mikrofon och ett ljudkort såklart. Men sen behöver du bara liksom en laptop och det här programmet. Mm. Och sen så klarar du det ganska bra. Och sen är det bara att experimentera och jobba så. Så att jag började där. Så det här är kanske då 2015 som det känns som att jag börjar ordentligt. Och jobbar kanske mest med så här instrumentala loops som jag hittar. Kanske både ful, ladda ner lite och sådana saker, men också typ Apple Loops och sådana saker. Och bara så här, jobbar, experimenterar och liksom leker omkring. Alltså så här, det är mycket enklare. Jag själv var väldigt rädd väldigt länge för att verkligen så här, ta på mig den här prod-hatten, eller så här, producenthatten. Jag känner fortfarande typ inte att jag... ibland vill kalla mig själv för producent. Det är jättekonstigt.
Det är så sjukt, för du producerar dina egna låtar. Du producerar åt andra.
Ja. Inte jättemycket åt andra, men lite.
Men det gör du ju. Du sitter ju i sessions. Alltså, du gör ju den grejen.
Mm.
Det är sjukt att så här, jag ser ju dig som producent. Alltså, du är ju liksom
producer.
Yeah.
Nej, men det är faktiskt, jag vet inte varför det känns så himla läskigt att liksom göra det. Men jag har också pratat med väldigt mycket människor som också känner och upplever samma sak. Att det känns läskigt och man vet inte, när är jag verkligen en producent typ? Och, alltså egentligen är ju du det när du öppnar projektet. Sen finns det olika nivåer såklart.
Jag är lite den sitsen att jag kallar mig inte producent.
Nej.
Men när jag tänker tillbaka, jag började gå en Logic-kurs när jag var 10. Med min mamma faktiskt.
Nej, vad gulligt.
Så då gick jag det fanns en kurs och då gick jag ett halvår och lärde mig grunderna. Jag spelade in alla mina covers själv. Alltså både liksom instrumentalen, piano och la liksom allt från ägg till shakers och grejer. Och spela in all sång själv. Idag räcker jag alltså spela in mig själv och vokaler och liksom fixar alla vokaler egentligen själv.
Så jag kan göra vokalproduktionen gör ju du.
Precis. Inte på alla låtar jag släpper, men
nej, men det är väl liksom... det är också så här, varför ska man göra allt hela tiden? Är det bara då man kan få
precis
ha den här titeln? Nej.
Den här rollen har också förändrats väldigt mycket. Alltså dåtida producenter satt ju bak i rummet. Och var inte de som satt framför datorn.
Nej, för de hade ju en inspelningstekniker.
Precis.
Istället. Och sen var producenten, den kreativa producenten.
Precis.
Som satt i bakgrunden. För då jobbade man också i så stora studios. Så att du behövde liksom ha teknisk kunnighet.
Så du behöver inte den tekniska kunskapen på samma sätt idag.
Mm.
Och det är det som blir så svårt i att så här, ja, men när är man en producent?
När liksom? Är man en producent? Ja, man är ju det. Ja. När man typ öppnar upp det och ger sig fan på att man ska göra det. Alltså så här, det är väldigt speciellt. Jag tror att det är en sån typ av barriär som vi behöver kanske bräcka för att... Alltså det som också snackas väldigt mycket nu är vi kvinnor. Och det är ju oftast väldigt mycket snack. Jag hatar ju det här ordet så jag vill typ inte säga det. Men det är väldigt många som snackar om kvinnliga producenter. Jag tycker att det ska vara producenter.
Ja.
För jag skiter i vilket kön du har.
Mm.
Men där man pratar väldigt mycket om liksom hur man förändrar statistiken basically. För att det är så mycket fler producenter som är män i dagens släppta musik än vad det kanske råkar vara kvinnor liksom.
Mm.
Men jag tror att när man förändrar sättet hur man ser på producerandet och vad som faktiskt ingår i den titeln, så tror jag att det också kommer vara lättare att se alla som är med i den hela, liksom, hela grejen.
Verkligen.
För att det är inte bara den som sitter och petar på datorn liksom.
Nej.
Svea och Mira. Det här är en väldigt roligt grej som jag har tänkt på i EDM-musik. Om man liksom jobbar med topline, text och melodi, säger man ju. Ja, förlåt. Och alla de här EDM-producenterna, oftast boys, som så här, de bara, can you put some vocals on my track?
Ja.
Och man bara säger, vad menar du med varför heter det vocals? För det heter tydligen vocals. Alltså toplinen, eller liksom text och melodi, heter bara vocals i EDM-musik.
Är det så? Va? Det har jag hört.
Och bara såhär, alltså du vill ha en låt på ditt track.
Ja.
Inte bara vocals. Jag kommer inte bara öppna käften och sen bara la liksom, alltså så här,
yeah.
Alltså det kommer inte bara en hit mitt DNA här, utan vi måste jobba lite för det. Och jag tycker att det där är så spännande att de har så missat, då har de hittat typ sample-vokaler någonstans eller snott någon, alltså de har ju snott själva låten och så proddar de runt, på det.
Liksom. Mm.
Men produktionen är ju bara liksom halva biten eller om ens det, typ en tredjedel utav grejen. Och sen så bara, can you put some vocals on my track? Och jag bara, no! Jag kan inte det.
Du bara, men behöver en låt? Då?
Ja! Och sen så kan jag störa mig så in i åt helvete på att de sen refererar. När man väl har gjort det här liksom, arbetet, så är man fortfarande bara en vokalist.
Ja, att de och bara, inte här, liksom
låtskrivare. This is the vocals on the song. Liksom.
Ja.
This is Myra, la la la. Man bara såhär, men jag har ju lagt ner min själ i den här jävla låten.
Och skrivit hela låten.
Och skrivit hela låten.
Det hade inte varit någonting utan det.
Ja. Svea och Myra. Okej, sessions då? Vad är det liksom? Hur funkar det i ett session?
Men en session är, ja men man ses egentligen och skriver låtar och musik.
Mm.
Och du kan vara allt från 2, 3, 5 producenter i ditt rum.
Mm.
Och du kan vara hur många låtskrivare som helst. Men man brukar kanske vara en producent, 2 låtskrivare.
Mm. Jag skulle vilja säga att 3 is the magic number.
Ja.
Många gånger.
Mm.
Absolut.
Jag har faktiskt haft en session en gång där vi var 7 personer.
Åh jävlar.
Det var många. Men den låten släpptes.
Ja, den gjorde det?
Ja.
Oj.
Men det var väldigt det var så här, sista minuten så ställdes, det var under ett camp. Och så ställdes en session in.
Mm.
Så sa de, men joina bara Sveas rum.
Mm.
Och då var vi liksom, de var 3 producenter.
Oj.
Och vi var massa låtskrivare. Det var så här, alla bara kastade ur sig grejer.
Ja.
Men vi lyckades ändå skriva en låt på så här 2-3 timmar.
Jag tänker att det borde gå ganska fort om man är så många egentligen. Men då gäller det ju att någon är lite kanske besluttagande. Att man liksom bestämmer att ja, den där melodin kör vi på typ.
Mm.
För det kanske är problemet.
När man bara sitter och kastar ur sig grejer och sen så
någon finns måste lappa på någonting liksom.
Precis. Men den grejen tycker jag också är intressant, för det är så här, vem är personen som ska ta besluten?
Exakt. Alltså det är ju enkelt tycker jag när man skriver med artisten som man liksom skriver för.
Mm.
Liksom att man har ett syfte. Det är aldrig så i ett session att man går in och bara vet 100% vad det är man ska göra, såklart. Men om man har med sig en artist liksom under den här dagen, så har man kanske uttalat att ja, men idag ska vi skriva till dig.
Mm.
Så då blir ju artisten besluttagande eller liksom bestämmer lite.
Få
vad som...
lite sista ordet.
Ja, lite veto på,
ja,
på vad som blir. Men det... var det det i det här sessionet också? Det här med 7 personer?
Ja, då var det till mig.
Ja, då var det till dig. Ja, men okej. Okay. Det var ju bra.
Men jag tänker på den grejen är också intressant, för det finns ju så mycket låtskrivare som har svårt att kanske lämna egot utanför en session.
Mm.
Någonstans, som jag sa innan, så tycker jag personligen att det är jätteviktigt att alla är stolt över låten och alla känner att det här är vårat hantverk, det här är våran låt vi gör liksom ihop.
Mm.
Samtidigt som du säger någonstans att är det en artist i rummet som ska släppa den, så måste det kanske vara lite mer baserat på den personen. Den ska kunna relatera till och stå för låten, eftersom att den har ansiktet utåt. Men jag kan tycka det är intressant i vissa rum när man kommer in och en låtskrivare har jättesvårt för att liksom låta det vara så, eller känner att nej, men jag är ju den som kanske har gjort det längst eller har gjort bäst låtas, eller låtas som har gått bäst, och jag vet mest liksom. Jag är jättesvårt för den grejen.
Ja, det är väldigt. Jag skulle vilja säga att miljön i ett sånt rum där man träffas och ska skriva så där, det behövs verkligen att det finns a bunch of ja-sägare. Alltså alla behöver vara ganska positiva till allt och släppa sitt eget ego. Och liksom värna om låtens bästa någonstans.
Precis. Alla har ju samma mål. Man vill ju skriva en så bra låt som möjligt.
Ja.
Då funkar det inte heller alltid att gå in och så här, ja, men nu har Myra skrivit alla melodier och mina melodier har inte kommit fram.
Nej.
Det funkar ju inte, för om det är det som passar bäst och gör låten bäst, så är väl ändå allas mål.
Det man kan trösta sig i en session är ju kanske ifall det finns en kultur där man pratar om even splits. Att man känner att man delar lika på låten oavsett vem som har liksom bidragit med vad.
Precis.
Då blir det oftast ett lugn, för då vet alla att ja, men det här är väl demokratiskt och liksom alla får en bit utav kakan, lika stor bit dessutom. Även om du kom på allting så har jag kanske suttit och bidragit med någonting annat och väglett någonting eller liksom så här.
Det är det, det kan ju också vara. Jag älskar också sessions när det finns en person som är tydlig med vad den vill och är så här, men är den personen som kanske lyssnar in de andra och är så här, men det där var en skitbra melodi, vi har den som vers. Även om den personen inte kom på den melodin, så har ju den ändå bidragit, liksom. Precis. Så alla har ju en roll i rummet och alla har en del av produkten. Den hade ju aldrig kunnat bli det den är utan att alla var där.
Exakt. Har du gått ut ur session någon gång?
Nej,
alltså,
inte
lämnat
liksom.
Lämnat och dragit hem?
Typ. Nej, inte på det sättet.
Nej.
Alltså jag har lärt känna mig själv och jag vet att sitter jag kvar i en session som tar otroligt mycket energi av mig och liksom bara liksom trycker ner mitt självförtroende, då är jag alltid så här, jag är ledsen men jag behöver dra vid 4-5.
Exakt, då kortar man ner.
Ja, och säger liksom tydligt att så här, men jag kan inte stanna. Och, eller typ bara, jag måste dra nu. Så det har jag blivit otroligt bra på. Jag stannar aldrig i en session längre än jag liksom känner att jag kan eller orkar liksom.
Alltså jag säger ju aldrig det till någon annan, men till min A&R som bokar mina sessions, så är jag alltid brutalt ärlig efter och typ smsar henne och bara, alltså de här människorna, nej. Jag kände inte att jag fick någonting utav det här. Kanske att det var antingen jag som behövde dra hela lasset för att det liksom blev, då blev det baktungt. Jag kände inte att jag utvecklades eller att jag liksom fick.
Men det orkar man inte sitta med.
Det orkar man inte heller göra. Inte för att jag vinner sessionen där. Nej. Men du vet, alltså man vill ju känna att det är en bra stämning där, där man jobbar med folk som liksom hjälper varandra i grejen. Men också så här, men det här var inget bra. De här personerna fuckade min vibe. Eller liksom så här, förstörde det kreativa flödet. Och då kan jag vara verkligen så här, bara, nej, vi behöver inte boka in fler dagar med den här personen.
Är det därför vi inte har några fler dagar? För jag har försökt, Mira. Jag har verkligen försökt. Och de säger att du är upptagen hela tiden.
Hela tiden.
Och sen har du tid för den här podden. Jag förstår ingenting. Nu kommer det fram. Håll käften och försvinn, fan du fattar ingenting. Inget alls av det jag menar. Ingenting av det jag vill. Bara faktiskt är på gå. Att du orkar hålla på. Fan du fattar ingenting. Snälla, tror du.
Jag tror att vi har babblat tillräckligt om det här. Det går att liksom fortsätta i all evighet. Det finns så många olika liksom historier och olika situationer och dilemman och sådär. Men vi kanske får köra ett till avsnitt med bara session historier. För att det finns väldigt mycket spännande ur ett rent så här, psykologiskt perspektiv. Hur man fungerar och kulturen i allt det här. Men jag tycker att det har blivit dags för veckans låt.
Ja!
Veckans låt! Jag har en låt som egentligen inte har någonting med att göra här. Men jag tänkte bara att vi ska avsluta det här avsnittet på en lite partynivå.
Helt rätt.
Det här är någonting man kan dansa ut i vardagen med. En låt ifrån en av Sveriges största artister, Molly Sandén.
Mm.
Går väldigt bra för henne. Hon har skrivit en låt med en av de coolaste producenterna som jag vet, Elvira Anderfjärd.
Hon är duktig.
Som verkar vara så jäkla cool. Jag har aldrig träffat henne, men hon gör ju helt sjuka saker. Hon har ju typ så här gjort en officiell remix av Taylor Swift.
Men alltså hon är så cool.
Hon har skrivit med så många. Nej men alltså hon är ju Sveriges hopp och stolthet.
Och framtid.
Och framtid, allt det här liksom. Hon kommer gå så långt. Hon och Molly har i alla fall skrivit en låt som heter Noise Cancellation ifrån Mollys senaste album De ska veta. Och jag tycker vi lyssnar på den. Vi säger tack och hej, hej. Podden.
Tack för dagens snack, Myra.
Ja, men tack själv, Svea. Och tack till er som har lyssnat. Det har alltid lika kul att ni är
med
intresserade.
Oss.
Ja, att ja. Ni är med oss.
Det här är Behind the Scenes med Svea
och Myra.
Podplay.